Radioplay.
Hej och välkomna till Mord mot mord.
Välkomna.
Välkomna till ännu en vecka.
Ännu en vecka när jag är snart på väg till Mallorca.
Gud, är det ännu en vecka av att du snart är på väg till Mallorca?
Det är en vecka.
Men det är också ännu en vecka av att du snart är på väg till Mallorca.
Det är det.
Vi håller ju på... Det här är andra avsnittet vi spelar in denna söndag. I er värld har det gått en hel vecka. I vår värld har det gått 5 minuter.
Ja.
För att vi, jag vet vad det känns som. Det är ett sommartecken.
Det är
ett semestertecken. Att vi håller på att bunkra upp med avsnitt.
Det är härligt.
Det är verkligen det. Så vi kör lite så dubbelpoddningar. Du ska åka bort.
Mm.
Superhärligt ju.
Det ska...
10 dagar typ.
Så länge.
Är det till din pappa och så?
Nej. Vi ska åka med Oskars familj till Mallorca.
Just det.
Och sen så åker jag och Oskar vidare till Italien där vi ska gå på bröllop och sen är vi, stannar vi i Rom själva 2 dagar. Det ska bli otroligt härligt.
Gud vad härligt. Mm. Får jag följa med?
Ja.
Kommer du ihåg när man var liten och att man tyckte att det var en grej när man bara lägg mig i din väska?
Ja, alltså, tänk att det faktiskt finns vuxna människor som är så fortfarande.
Kollar du på mig nu?
Nej. Men en sak som är väldigt gulligt är typ min syster har skickat bild när min systerson har lagt sig i väskan.
Det är gulligt.
Och Molly, min hund, hon brukar lägga sig i väskan för hon vill vara säker på att hon följer med.
Och den tredje personen i liv är jag. Mm. Så bra.
Det ska bli otroligt. Men det betyder ju att vi måste
crank up the volume.
Så. Och sen så vi spelar in lite i förväg.
Vi spelar in lite i förväg.
Och sen så i sommar kan vi ju säga redan nu. Vi kommer släppa varannan vecka i juli.
Precis, som vi gjorde förra året också. Så vi, ni behöver inte oroa er. Vi överger er inte. Men vi kommer...
Vi tar lite ledigt.
Vi tar lite ledigt, exakt. Och då kommer vi ha lite specialavsnitt när vi liksom lär köra lite lyssnarhistorier, kanske lite frågor och sådär. Men vi tar det lite mer när det närmar sig.
Men vi kan ändå uppmana redan nu tycker jag. Skicka roliga, spännande... välberättade historier till mordmotmord@gmail.com.
Exakt.
Så kanske vi läser upp just din historia här i podden. Vi kommer ju ta 2 lyssnarhistorier idag.
Exakt, precis. Vi har ju känt att vi liksom vi vill in där och grotta lite. Så att vill man ha en skitbra historia som man tror att vi kommer uppskatta, så är det läge att skicka in den. En annan grej som jag ändå tycker att vi kan säga, som kanske inte gör så stor skillnad för våra lyssnare,
men som är härligt för oss.
Som är jättehärligt för oss. Det är ju att vi har liksom en ny, vi tillhör en ny poddfamilj.
Bauer!
Våra goda vänner på Bauer ska vi få börja jobba med nu.
Det ska bli så härligt.
Det känns fan otroligt. Mm. Inte minst för att det innebär att jag inte kommer klippa podden längre.
Utan det är någon som sitter och lyssnar på oss. Och att vi har ju hittat en bästis på Bauer.
Lovisa. Vår goda vän Lovisa.
Shout out till dig.
Verkligen. Mm. Tokiga är Lovisa båda två. Men det känns så himla himla härligt. Jag tror att den enda skillnaden kanske som man kommer höra som lyssnare är delvis att det kommer vara lite reklamslottar och sådär. Men också att jag kommer vara var piggare.
Ja,
och ha lite mer fritid.
Mm.
Så kan man säga.
Jag får så dåligt samvete alltid när du säger sådär.
Men Anna, det handlar inte om dig.
Nej, bra. Mm,
hör du, nervsvag.
Så det känns jättekul.
Så kul. Också, nu måste jag bara berätta en historia som min mamma berättade för mig.
Mm.
Som bara var en liten härlig grej som muntrade upp mig igår.
Mm-hmm.
Inte för att jag var för dåligt humör på något sätt. Men höjde mina spirits ännu mer.
Mm.
Som var att min morfar älskade att shoppa.
Mm.
Alltså det var det bästa han visste. Det är det enda min mormor har sagt till mig och min morfar. Hon bara, om din morfar hade levt, då hade han köpt så mycket saker till dig.
Gud,
det verkar liksom varit hans main personlighetsdrag. Och då så var jag med min mamma i Falköping igår och så kollade vi vad vi liksom lite så men du vet, det fanns lite djur. Det fanns väldigt gulliga små griskultingar. Det fanns lite så. Men där fanns det också afrikanska jätter, afrikanska dvärgjätter kanske det är.
Mm-hmm.
Och då sa min mamma.
Köpte ni?
Nej, men det gjorde min morfar en gång när han var på Borås djurpark. Så shoppade han 2 stycken afrikanska dvärgjätter bara för att han blev sugen.
Fick man bara köpa så?
Men alltså, han kände för sig, han som hade, ja, hade Borås djurpark.
Det låter statur. Som att det finns något reglement som borde säga emot att man får köpa loss djuren bara hipp som happ från djurparken.
Ja, och det han gjorde då med de här två var, min mamma heter Rosita, hennes bror heter Roland. Mm. Så han köpte de här två för att det var, jag bara, men varför gjorde han det? Hon bara, det var väl det roligaste som fanns att köpa på Borås djurpark. Och sen så döpte han dem till Roland och Rosita.
Och sen slaktade han dem och bjöd dem på det, för det här är ju en mordpodd.
Åh, gud vad grovt. Nej, det han gjorde var att han åkte till en släkting som hade en gård och lämnade dem där. Han ville barn.
Det är så de säger.
Åh nej, han är på, de är på de sälla jaktmarkerna. Nej. Roland och Rosita, jättebra.
Men gud vilken rolig historia.
Ändå ja, sju.
Verkligen.
Märkligt.
Det bor ju en gris här uppe på Gärdet.
Ursäkta?
Alltså ett husdjursgris.
Vad gör vi ens här? Varför är vi inte ute och letar
efter grisen? Men det är inte en sån här gullig liten gris. Den var väl säkert det när de köpte. För nu är det ett svin som de är ute och rastar i till synparken.
Ja. Det är ju pinsamt.
Det är så sjukt, man bara, du vet någon gång när jag var på väg hem så på kvällen så var det lite mörkt på hemma, så kommer så stor gris med en matte.
Åh, det är så roligt.
Det är faktiskt helt stört.
Men det är ju den grejen att minigrisar finns ju, fast det är ju lite av en myt.
Alltså ja, jag tror det också.
Men för det, det finns det ju... som är med en myt är ju mikrogrisarna, teacup pigs. Det är ju därför Paris Hilton nu har en full stor gris.
Det är jättekul.
Ja, jag vet, jag älskar den bilden på henne. För jag är så himla glad att hon behöll grisen.
Det är fint ju.
Ja, jag tycker det.
Vad har hänt med Tinkerbell, tror du? Såna hundar lever ju 100 år.
Nej, Tinkerbell är död.
Okay.
Det är ett tag sedan. Men hon har ju lite andra så, tror jag. Men hon hade också en apa under en period. Det är inte bra.
Det är ett smutsigt djur.
Ja, men jag tänkte mer på att det är synd om apan.
Jaha. Mm. Det med. Men jag hade inte velat ha en apa.
Nej.
Även om det var lagligt. Det blev ju så här romantiserat med herr Nilsson, typ.
Men gud, herr Nilsson och Pippi var för nära.
Det var konstigt. Men det är lite som Abu och Aladdin.
Just det.
Aladdin.
Aladdin. Men det känns som att ja, men är det så bra då? Också att han tvingar honom att bära en liten hatt.
Ja.
Det tycker jag är problematiskt.
Det är nidbilden av en apa.
Av en hatt. Nidbilden av en hatt är att en apa bär den.
Ja.
Det är faktiskt sant.
Nej, men vissa djur känns ju som att de bara ska leva i frihet.
Det är verkligen många.
Mm.
Men inte alla.
Inte hundar.
Inte hundar. Vi hoppas att de inte släpper den här grisen fri.
Nej.
Flyttar ut på Gärdet.
Ut på kungens jaktmarker, ut på Djurgården.
Hur gulligt om den blev kompis med en skock vildsvin. Inte gulligt om jättefarliga.
Men det går ju får ute på Djurgården på sommaren.
Just det.
Och betar. Det hade varit gulligt om den hade blivit kompis med dem, tycker jag.
Ja, ja, men det är ju för att det gulliga som finns i vänskap över djurgränser.
Mm. Kommer du ihåg den filmen...
Babe.
Babe heter den.
Var det?
Ja.
Uh-huh.
Den var ju jättemysig, som trodde att han var en agility hund.
Också att det finns en väldigt gullig scen där när ett annat djur som jag inte minns...
Typ en anka eller?
Jag vet inte nu. Kan vara. Mm. Men när, för grisen räddar ju alla. Och så är det typ att en... ett annat djur står när de, när hon, jag tror att grisen släpper ut dem, alla djuren eller någonting. Sen räddas, och då är det ett annat djur som står och säger varje gång när ett nytt djur går förbi, tacka grisen, tacka grisen, tacka grisen. Det tycker jag är bra.
Det är gulligt.
De hade ju flera babes.
Jag har nog bara sett den första.
Nej. Det var flera babes som spelade. Det var en sån Mary Kate och Ashley Olsson situation. Fast
det kan man förstå.
Jag tänker att folk...
Det var inte att de
om man hade ätit Mary-Kate och Ashley Olsson. Ja, jag vet.
Nu har vi pratat om djur.
Men en sak innan vi börjar bara.
Mm.
Poddtips.
Mm.
Vänta. Jag har inte pratat om det. Vad heter det nu då? Det är den här psykologpodden.
Som du skickade till mig.
Ja, vad fan sa jag att den hette? The Psychiatrist next Door. Nej, så kan du inte hitta det på det. Dåligt namn i sådana fall.
Mm.
Det är en ny Wondery-produktion i alla fall. Alltså Wondery ger mig liv.
Absolut.
Samt är mitt liv.
Introducing the Shrink Next Door.
Mm. The Shrink Next Door. Mm. Ny Wondery-produktion som handlar om... Jag vill typ, vill läsa.
Marty Markowitz had his share of problems. His parent had recently died. He had troubles at work and a failing relationship. He needed someone to help him through his rough patch in his life. So he decided to get some professional help from a psychiatrist. What he did not count on was what happened in his life over the next 29 years. This is a story about power, control and turning to the wrong person for help. Så sjukt spännande.
Mm, den är jättebra. Vet du att det var första gången typ nästan sen jag började lyssna på My Favorite Murder som jag hade typ det rekommenderat ett nytt avsnitt. Och jag bara, nej, jag vill lyssna på The Shrink Next Door innan jag lyssnar på My Favorite Murder.
Gud vad nice. Men då, jag har inte lyssnat på den.
Men då, nu kan du göra det. Kanske när du är på Mallorca, ja, till exempel.
Ja.
Det är jättebra.
Det känns jättehärligt, för jag har också letat efter. Jag trodde ju att jag hade sett alla Broadchurch fram tills jag insåg att jag inte hade sett färdigt Salong 1.
Salong.
Jag var på bio igår och satt i Salong 1. Som jag, att jag inte ens hade sett färdigt säsong 1
av Broadchurch. Och hur var det sista avsnittet?
Så jävla
sjukt. Nej, vi har börjat på säsong 3 nu. Det är så jävla bra. Så det jag håller kvalitet.
Så jag är så glad att jag då har en podd att se fram emot. Och att jag har en serie att titta på.
Och en man du älskar.
Det är härligt, det med. Mm. Och en god vän som sitter här mitt emot.
Skål för det. Mm. Och en gris på gärdet.
Mm, som inte är min, men ja.
Jag kör, jag börjar. Mm. För den 2 april 2013 skakas den lilla staden Hereford i Storbritannien. Typ det ligger nära gränsen till Wales. Mm. Det är det väster, va? Skakas då av två brutala attacker. Och det här är, du vet, så som de alltid säger i alla, så du vet, the crime that shook Australia eller Britain eller whatever, att det was a quiet town. Det här är verkligen den typen av situation. Det var liksom det biks, det var inga liksom, fanns inga grova våldsbrott eller så där. De hade så här, en känd katedral och ett sidermuseum. Blev sugen. Det är typ 6 000 personer bor där. Så det är verkligen så här, sinnebilden av den typen av stad där vi tycker att det är starkt när det begås brott. Typ. Men den här dagen hade då lugnet brutits, för att två män har liksom vid två separata tillfällen med typ 10 minuters mellanrum blivit knivhuggna när de har varit ute och gått med sina hundar. Och offren är... Nej. Offren är 64-åriga Robin Beresa och 57-åriga John Rogers, och båda kämpar nu för sitt liv. De flygs iväg med helikopter liksom. Så de är jätteilla däran, framförallt John Rogers. Och snart får den lokala polisen hjälp att hitta gärningsmannen, för det visar sig då att polisen i Cambridgeshire, som jag tror ligger typ 25 mil därifrån, 25-30 mil, kan hittas på, man vet inte.
Det är så långt.
Ganska långt, exakt. De har då jagat den här personen under flera dagar, och snart så kan man då tillsammans, gemensamt, för att man vet om vilken bil den här personen har, så kan man gripa Joanna Denyeau. Och det man inte vet då är att hon är skyldig till ännu fler brott än man tidigare misstänkt.
Okej, det var en kvinna.
Mm. Så den 29 mars, 4 dagar tidigare, så ringer en kvinna till polisen och berättar att hennes man är försvunnen. Han heter Kevin Lee och bor i Orton i Peterborough. Och han äger fastigheter, varav typ vissa, alltså bostäder liksom, bostadsfastigheter, vad heter det? Skitsamma, hus.
Fastigheter?
Ja, men jag tänkte att man ville klargöra att det var fastigheter med bostäder i. Men jag vet, det är sådana council houses som han äger. Och vissa av dem hyrs då liksom, han är en person som typ tycker att människor förtjänar en andra chans i livet lite grann. Och han säger själv, eller hans fru säger typ så här, det var för att han var själv adopterad, så därför ville han typ ge mig folk möjlighet att typ starta om.
Fint.
Så att det här, det, han hyr ganska ofta ut till exempel till folk som har kommit ut ur fängelse och så här, vill starta ett nytt liv. Och den här dagen då, 29 mars, så kommer då Kevin inte hem, och polisen typ agerar nästan direkt. Så man inser att det är något konstigt med det här. Mm. Det är inte som typ i det fallet som du pratade om förra veckan, när det är så här, kanske bara rymt hemifrån. Utan det är weird liksom. Och avdelningen för grova brott kopplas liksom på, och man börjar utreda typ direkt. Och redan samma dag, vilket kan vara den 30, jag vet inte, så får man då resultat. Och det man hittar då är Kevins bil stående vid ett fält, och den är då totalt utbrunnen, kan man inte säga på svenska.
Utbränd?
Utbränd, tack.
Heter, jag tror att det heter det.
Gör det? Eller är det bara det man är innan semestern?
Vi förstår.
Den har brunnit. Och dagen efter det så är en man ute och går med sin hund när han då får syn på en kropp som ligger i ett dike. Och det är då Kevin. Han har blivit knivhuggen alltså många gånger i liksom bröstet och framsidan av kroppen. Och så har han på sig en svart paljettklänning. Och han är liksom inte bara slängd i diket, utan han är liksom placerad på ett sätt som får polisen att tro att gärningsmannen men typ delvis söker en reaktion hos den som kommer liksom hitta den, men också att det är på ett sätt som ska liksom förnedra honom typ.
Mm.
Och han har blivit, alltså han har haft på sig den här klänningen när han har knivhuggits.
Okay.
Så det är inte det att han har på sig i efterhand och så.
Nej.
Och eftersom det här området och typ även bilen och allt så där är så himla, det är liksom ute på landet, det är fält, det är typ det som finns där, så finns det ju inte till exempel CCTV som det nästan alltid gör i brittiska fall. Det finns inga vittnen, det finns liksom ingenting. Så att man inser så här, okej, okay, det här kommer bli tufft att typ lösa.
Mm.
Så det man gör är att man börjar kolla på hans relationer. Men man får hjälp från hans fru Christina, för att hon har liksom, hon har hans telefon och haft typ hela tiden. Så att när han inte har kommit hem har hon börjat ringa folk som han har varit i hans telefonlista liksom. Och det gör då att man nu kan titta liksom på de nummer som hon har ringt och jämföra eller se var de mobiltelefonerna har befunnit sig under liksom avgörande tider typ. Så snart inser man då att en person har en telefon som åtminstone varit i närheten av platsen där Kevins bil hittades under den tiden man tror att den har brunnit. Och den personen heter då Joanna Dennehue, och hon är då en av de här personerna som nyss har kommit ut i fängelse och som bor i hans, en av hans hus.
Mm.
Och hon föddes 1982, så hon var alltså 31 2013, ganska ung. Om jag får säga det själv, eftersom jag
skulle inte säga det så ung.
Det är inte 29.
Exakt.
Hon växte upp i St. Albans i Hertfordshire och växte då upp med en mamma, en pappa och en syster och verkar ha haft en ganska vanlig barndom. Och du vet, varit ett vanligt barn, typ att hennes mamma är så här, hon gillar att vara på lekplatser. Alltså du vet, det, liksom, det verkar inte finnas någonting out of the ordinary att berätta. Hon var ett glatt barn typ. Men i tonåren då så hade det börjat hända skit liksom. För då börjar hon dricka och hon börjar knarka och blir väldigt så här utåtagerande mot sina föräldrar. Och så börjar hon dejta. Och när hon är 14 år gammal så blir hon ihop med en 20-åring som heter John.
Mm.
Don't do it. John or Joanna. Så ett år senare så bestämmer hon sig då för att flytta hemifrån med den här snubben när hon är 15. Och hennes föräldrar är liksom så här, ja, okej, vi kanske förlorar henne ett par år nu och så kommer hon komma tillbaka till oss sen, och typ, vi får låta henne, alltså du vet, jag tänker att det är ganska vanligt att man bara, jag backar lite från relationen nu så kommer jag rädda den på längre sikt liksom. Men Johanna kommer då aldrig tillbaka igen.
Gud, utan, min mamma hade inte gjort, hon hade iglat sig fast.
Bra. Min mamma hade låst in mig.
Alltså verkligen, tagit passet och verkligen slängt nyckeln.
Svalt nyckeln framför mig. Så hon kommer aldrig tillbaka, utan hon får istället två barn med den här John. Och hon blir också alkoholiserad och hon börjar knarka supermycket liksom. Och så blir hon, alltså deras relation blir liksom bara sämre och sämre och kaosigare och kaosigare. Och hon blir också bara mer och mer liksom självcentrerad och manipulativ. Vilket jag också tänker, det är typ inte helt ovanligt när man har ett beroende.
Nej.
Att man lär sig att manipulera sig. Ja, du fattar.
Mm.
Alla andra med. Så hon verkar också ha mått liksom jättedåligt förstås. Och bland annat så har hon då självskadebeteende som typ kommer, framförallt kommer fram när de två bråkar. Så liksom skär hon sig typ.
Mm.
Och hon begår också så här enklare brott eller mildare brott, typ stöld. Men jag tror också att hon börjar liksom begå lite inbrott och sådär.
Mm.
Men det är framförallt för att typ få tag på pengar. Det är den typen av brott hon begår.
För att liksom finansiera sitt drogmissbruk.
Ja, jag antar det. Så hon tillbringar då, alltså hon är inlåst en hel del först på något sånt, alltså hon är så ung att det ändå först är liksom på så ungdomshem typ, och sen så blir det också då att hon sitter i fängelse och till slut så lämnar John henne och tar med sig deras barn.
För att han liksom tycker bara så att du är så,
hon är för mycket liksom.
Ah, okay.
Hon är för urballad typ, att han bara, det här är ingen bra miljö.
Okej. Så han är liksom, ja, jag fattar.
Ja, så att jag tror att han är lite mer sane liksom. Och 2012 då så döms hon till 14 veckors fängelse för stöld. Och det är när hon är klar med den fängelsedomen som hon hamnar då hos Kevin.
Mm.
Men till honom säger hon inte att hon har suttit för stöld. Utan till honom säger hon att hon har mördat sin pappa för att han har våldtagit henne under hela hennes uppväxt. Och så säger hon att hon har bränt ner ett hus med två personer i och att hon har kört på någon.
Gud vad konstig längd.
Ja, den är lite så...
Det känns som att det går åt fel håll.
Exakt. Ja. Men jag tänker det här med pappan skulle kunna vara något slags sätt att få hon sympati. Ha,
exakt.
Men de andra två är jag inte helt med på. Men hon är då som sagt supermanipulativ och väldigt liksom bra på att få folk att tro på henne och göra som hon vill. Och även så är hon extremt manipulativ mot män.
Mm.
Och får
är hon
dem...
snygg?
Alltså det skulle jag väl inte påstå.
Nej.
Men hon är inte, alltså hon har,
hon är en vanlig person.
Hon är en vanlig person, men hon är manipulativ och får liksom folk att bli män och bli kära i henne typ. Mm. Hon är
den konstig.
Ja, den som jag inte kan.
Nej, inte jag heller.
Nej. Du och jag får ju förlita oss på dumb luck.
Verkligen. Fan.
Okej. Så till en början då så tycker Kevin att det är, eller han tycker det är superbra att hon är där, för han behöver hjälp med att bli av med hyresgäster som typ inte betalar för sig. Och hon börjar liksom jobba lite grann för honom med, alltså hon är ju läskig som fan och våldsam. Alltså så här, hon hamnar i slagsmål typ, hon är liksom en sån som slåss och sådär. Men hon har också en annan fördel för hans skull då. Och den fördelen heter Gary Stretch. Och han är typ 2,20 lång.
Är det, vem, hur har hon, det är hennes kille eller?
Alltså, han är definitivt kär i henne. Jag vet inte om de är ihop, för jag läste något brev som han skrev till henne senare där han skrev typ att, så här, att de aldrig hade legat och att typ nu skulle han för alltid att deras sexliv skulle leva i hans drömmar eller någonting. Så att jag vet inte, jag tror att de har ju någon slags relation, fast jag vet inte om det är en sexuell relation. Nej, okay. Eller bara att hon har honom som liksom underhuggare typ. Men han är alltså 2,20 lång.
Det är
kul, för att det är väldigt många artiklar beskrivs han som en av Storbritanniens längsta män, hade hon med sig. Så han är liksom obsessed vid henne och hon får honom att göra saker. Så de tillsammans börjar då härja runt och hota typ folk som inte har betalat Kevins hyra typ för de här lägenheterna. Och det gör då att Joanna får bo gratis.
Okay.
Men det slutar inte där, för snart så börjar Joanna och Kevin ligga med varandra.
Mm.
Som sagt, vi hade kunnat lära oss ett annat.
Verkligen.
Och man tror då att han ska åkt hem till henne för att de ska ligga när hon då bestämmer sig för att mörda honom. Så polisen åker då hem till Joanna efter att de har kunnat koppla hennes mobil till den här bilen, bla 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 bla. Men hon är inte där. Men man hittar liksom vad som uppenbart är en brottsplats.
Mm.
För att det är liksom blodstänk i flera olika rum, och ute i trädgården hittar man en madrass med typ en stor blodfläck på. Men det är inte Kevins blod.
Nej.
Så de bara, vad är det som händer här?
Mm.
Så man är då rädd att så här, hon har begått minst ett mord, men antagligen fler. Och så har hon med sig en gigantisk person.
Som livvakt.
Som livvakt. Mm. Alltså du vet, en person som förstår att
Hagrid,
det är Hagrid. Liksom. Han är alltså, tänk dig som min kille, plus 25 centimeter och två, alltså dubbla, nästan trippla Marcus på sidan.
Det är sjukt.
Ungefär så. Så hon är ju liksom jättefarlig eftersom hon har den typen av personlighet som hon har.
Mm.
Och så drar sig inte för våld uppenbarligen. Har redan knivhuggit en person till döds med liksom många knivhugg.
Mm.
Och har då dessutom med sig Hagrid, fast en ond en. Så de behöver liksom ta reda på var de är. Och en bra grej med att han är en jätte och hon har en ansiktstatuering, en liksom en stjärna tatuerad på kinden.
Mm.
Vilket gör att de är ganska lätta att känna igen.
Ja, verkligen.
Så att de går då ut i media och bara, vi letar efter den här personen som är, vad heter den här, Burj Khalifa. Han och sen en person med en stjärna på hela kinden.
Mm.
De behöver vi ha tag på. Det går liksom direkt typ. Så fort efter att media har rapporterat om det och man har skickat ut det till andra polisdistrikt, så är det en man, jag tror att det är en polis, en person som också är polis, som hör av sig och bara så här, de här har stulit på en bensinmack.
Mm.
Och vi har, och sen bara dragit liksom, och vi har CCTV på det. Så då hittar man dem och då kan man ju också se registreringsskylt på bilen.
Mm.
Och det gör då att man kan liksom följa dem, alltså att registreringsskylten liksom rapporteras om igen, så man kan se vart de är liksom, och är väl hack i häl typ. Och var de än är så sker det typ inbrott och stölder liksom konstant hela tiden. Delvis typ mat och så, men också så att de plockar på sig lite grejer. Och en gång så tar de med sig, eller från något ställe så tar de med sig en kamera. Mm. Och sen fotar de liksom hela sin resa. Alltså det är verkligen som, ja, men som turistbilder.
Mm.
Det blir något så jävla obehagligt med det.
Alltså verkligen.
Att de flyr och sen så stannar de. Du vet, de liksom posar bara vid olika fucking åkrar eller whatever och typ pekar på saker. Det är verkligen, de ser jättemärkliga ut när man vet vad det är som har hänt innan liksom. Och det finns också jättemycket alltså CCTV-klipp på dem från så här olika ställen typ.
Mm.
Och de ser verkligen, alltså han är så stor.
Gud vad sjukt.
Ja. Det är verkligen grovt. Så till slut är de då i alla fall framme i Hereford. Och där träffar de en bekant till Gary. Och det är en snubbe som, jag tror att det var så att deras connection är att de har suttit i fängelse samtidigt liksom. Men den här snubben, han känner inte dem mer än så. Men de börjar liksom hänga med honom. Och han säger då att Joanna berättar typ direkt att hon har mördat flera män. Och längtar efter att göra det igen.
Gud.
Och hon säger också att hon bara vill mörda män, inte kvinnor, eftersom hon inte vill råka döda någon som en kvinna som har ett barn.
Mm.
Hon har också med sig kniven som hon använde när hon dödade Kevin Lee hela tiden. Och typ så här, bara, det var den här jag använde liksom.
Gud.
Och den här snubben då som de träffar Hereford, han ska typ visa dem vad de kan sälja lite stöldgods för att få in mer pengar. Typ.
Mm-hmm.
Så de sätter sig alla i bilen tillsammans och Joanna dricker mer och mer och blir liksom mer och mer, alltså urballad.
Mm.
Och plötsligt säger hon till Gary, hon bara, jag behöver mörda igen. Jag vill mörda nu liksom. Jag längtar efter att döda någon och vi måste hitta ett offer till mig.
Så vilken vrickad människa.
Ja, alltså helt, helt bränd. Så hon får då Gary att liksom köra långsamt i den här lilla staden. Och sen ser det bara typ att de sitter så här och letar efter någon hon skulle kunna attackera. Och till slut föreslår då Gary, för det är liksom Gary som väljer typ, då föreslår han den här Robin Beressa, den här äldre mannen som är ute och går med sin hund. Och hon bara typ kastar sig ur bilen, går fram till Robin, bara knivhugger honom i axeln och typ sidan. Och det är liksom mitt på dagen i en jättelugn stad. Klockan var typ så 3 tror jag.
Det är så bisarrt.
Så sen så bara går hon tillbaka och sätter sig i bilen igen. Alltså bara ingenting. Hon är superupprymd. Hon bara, jag gillar det där, typ, jag vill göra det igen.
Mm.
Vi måste hitta en till person. Så fortsätter liksom den här resan. Meanwhile, den här snubben som skulle visa dem att de kunde sälja stöldgods är lite som så här, vad fan är det som händer? Men hon har också hotat honom lite grann och börjar också typ manipulera honom.
Mm.
Så det går liksom 9 minuter och sen föreslår Gary den här John Rogers att han bara, honom liksom.
Mm.
Och hon liksom kastar sig ur bilen och börjar knivhugga honom i ryggen och han faller liksom ner. Då vänder hon på honom, fortsätter hugga honom i bröstet liksom. Och när hon väl känner sig klar så tar hon hans hund och springer tillbaka till bilen. Och redan då är hon typ så här, hon bara, I like that, I want to do it again. Alltså det är liksom konstant. Hon är helt omättlig liksom. Och det är väl också för att hon inser att typ polisen är hack i häl, så hon vill hinna mörda så många som det bara går.
Alltså wow.
Men som tur är då så har nu polisen liksom koll på dem och har hunnit ifatt dem. Så att de, som sagt, de vet vad det är för registreringsskylt och sådär. Så de grips och Joanna är helt lugn när de tar henne. Alltså det finns klipp på hur hon beter sig när hon kommer till polisstationen. Och det är alltså helt sjukt. Alltså hon är liksom, hon skämtar, hon typ flörtar med poliserna. Alltså hon är verkligen, du vet, så här, slänger med håret och liksom är verkligen så här raggig typ. Och så säger hon också så här, it could be worse, I could be fat. Och så typ garvar hon. Alltså det är liksom helt, det är något helt annat typ. Och när de liksom leder in henne till hennes cell så visslar hon på Singing in the Rain.
Gud, alltså jag blev så irriterad.
Jag vet.
På dig alltså.
På mig.
Nej, på Joanna.
Ja, verkligen. Skönt att höra. Tack. Så som det ser ut just nu då så är Joanna misstänkt för ett mord och två mordförsök. För båda de där två sista offrena överlever. Och den sista, alltså han blir liksom huggen något så jävla grovt. Och han typ kravla sig typ iväg till en annan, alltså du vet långt, och typ så här berätta senare hur han liksom ser sitt blod typ på de här gatorna liksom. Det är så sjukt. Men han klarar sig, båda de två klarar sig. Så att två mordförsök och ett mord misstänker man henne för nu då. Men man har redan från början misstänkt att Joanna också kan ligga bakom att en äldre man som hette John Chapman försvunnit. Och John var typ en superälskvärd person enligt folk som kände honom. Det är ingenting jag säger. I don't know. Men han var också alkoholist och hade levt ett, typ, ett jättetufft liv och liksom levt ganska mycket på gatan och sådär. Han gjorde ingen illa och han hade haft det jävligt tufft. Men han hade då flyttat in i samma hus som Joanna och hade varit försvunnen sedan den 28 mars.
Mm.
Så när det då rapporterades att en knivhuggen manskropp hittats i ett dike lite drygt 5 mil utanför Peterborough, och det här är dagen efter hon har gripits, så det är den 3 april, så tror då polisen att okay, det måste vara han. Liksom.
Mm.
Men snart inser man att det är 2 kroppar i diket. För en av dem var då John. Men man hade först upp ingen aning om vem den andra var.
Nej.
Och sen visade det sig att han hette Lukas Slabotchewski. Och han var från Polen ursprungligen, men hade typ hela sin familj i England. Och han hade också haft det liksom jättetufft. Och hade bland annat drogproblem. Och han hade också bott i det här huset.
Mm.
Så det verkar också som att de hade en sexuell relation.
Okay.
Så han hade stämt träff med henne. Jag tror att man hittade sms i hans telefon där han stämde träff med henne för att de typ skulle ligga den 19 mars 2013. Och det är liksom sista gången någon såg honom i livet. Så mellan 19 mars och 2 april så har alltså Joanna Dennehy, eller Joanna Delvey som jag har skrivit att hon heter här, vilket är Anna Delvey, hon är en scammer i New York som tog alla pengar från rika personer. Och klart. Joanna Denny hade alltså hunnit mörda 3 personer och allvarligt skada 2 på den. Alltså det är så jävla kort tid.
Men det känns liksom så sjukt. Alltså när den där kicken liksom.
Ja.
Yeah.
Yeah. Och för henne var det verkligen, det var liksom, hon var uppfylld av det typ.
Fan vad obehagligt.
Och det visar sig också sen att hon har ju inte direkt försökt dölja det här hon har gjort, utan hon har vet vad hon bland annat har gjort. Och det här är så jävla jävla hemskt. Att efter att hon har dödat den här John så har hon alltså först haft hans kropp på ett ställe som inte var så avlägset liksom. Och det, hon har liksom visat upp hans kropp.
Fy.
Och bland annat tog hon med sig en 14-årig flicka dit och visade upp hans liksom
döda kropp. Vrickad person.
Ja, ja, nej. Alltså totalt liksom kontrollbehov typ. Och hon visade då ingen ånger överhuvudtaget. Alltså ingen alls. Och hon erkände också att hon bara mördade för att hon tyckte om det.
Usch.
Och hon, det var liksom bara underhållning. Hon säger så här: I want my fun. I need you to get my fun. Hade hon sagt liksom till de här personerna som, alltså så här, om varför hon ville mörda liksom. Och inför rättegången så trodde alla, alltså hennes egna team, alla att hon skulle erkänna sig, eller att hon skulle säga att hon var oskyldig. Det var liksom så här, det var det alla räknade med. Och jag tänker typ att det kanske var för att hon ville få en psykiatrisk undersökning eller whatever. Men när anklagelserna lästes upp under hennes sån pre-trial så reser hon sig bara upp och så säger hon I've pleaded guilty and that's that. Alltså inte ens hennes egna liksom advokater visste om det.
Nej.
Och hennes familj och typ folk i närheten av henne har senare, de säger typ att de bara, det är för att hon bara vill visa att det är hon som har kontrollen.
Ja.
Att hon ända in i typ slutet vill vara den som bara, så här, som bestämmer hur saker och ting ska gå till. Hon försökte också fly, eller hon hade planerat att fly under tiden innan rättegången. Så att då hade hon hade skrivit sin plan i sin dagbok. Och det betyder då, eller hennes plan innebar att hon skulle döda eller allvarligt skada en vakt, skära av vaktens finger och sen använda det som, som du vet när man ska släppa sig, alltså med fingeravtryck.
Alltså, idiot.
Och det gjorde då att hon satt isolerad, vilket hon var jätteupprörd för, att hon säger att isoleringen var left her tearful and upset. Men de tyckte inte, alltså när man undersökte det så ansågs inte hennes mänskliga rättigheter ha blivit kränkta av det här. Okay. Utan det var rimligt eftersom hon då ville stjäla en vakts finger. Så hon, Joanna Dennehy, döms då till livstidsfängelse utan möjlighet att bli frigiven. Mm. Och hon är bara den tredje kvinnan i Storbritanniens historia som har fått den domen.
Mm.
De andra två är Rosemary West och Myra Hindley.
Myra Hindley, ja. Mm. Sjukt.
Det känns sjukt.
Ja, skitspännande.
Hon är väl spreekiller kanske. Eller seriemördare. Spreekiller. Men att det liksom är bara ett sånt totalt
jävla dåre alltså.
Och att det verkligen bara är underhållning. Alltså det är för det är ju det som är grejen också med, jag tycker att det är så starkt med, framförallt med typ kvinnliga mördare. Mm. För det är inte så många som är så bara, nej, jag har inget motiv.
Nej.
Jag tyckte bara att det var härligt.
Verkligen. Fan vad obehagligt.
Japp. Yep.
Are you ready? Boom, 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 boom.
Okej.
Okej, här kommer...
Vänta, vad det var ditt intro till ditt fall?
Ja.
Jag fattar inte det. Jag bara, ja, jo.
Här kommer ett tips från Instagram.
Kul när du bara läser så. Jag skulle vilja höra om en kille som är väldigt sjuk som heter Ted Bundy.
Bundy? Nej. Det här är ett fall i Kapstaden. Där jag var för 2 veckor sedan.
Oj.
Mm. Den 12 januari 1967 föddes Norman Simmons i Kapstaden i Sydafrika.
Jag tror att... Berätta.
Ja. Norman var en smart ung man som kunde spela olika instrument. Och han lyssnade och spelade mycket klassisk musik. Vilket är ju ett typiskt tecken på att man är smart.
Det är det och att kunna...
13 språk.
13 språk.
För det är inte det enda det här med klassiska musiken. För han talade 7 olika språk.
Och hur många av dem var rövarspråket?
1.
1.
Eller med rövarspråket är det 8. För det var bland annat engelska,
yeah.
Afrikan,
yeah.
Xhosa,
yeah.
Och franska.
Yeah.
Och 3 till då som jag inte vet.
Yeah.
Men det tycker jag ändå är typ.
Det är ju väldigt imponerande. Alltså jag pratar ju knappt svenska.
Alltså, same.
You just proved your point.
Man vet, jag ska säga en sak, det här är ett spännande tips, men det finns otroligt lite.
Mm.
Det här är ett sånt här fall där alla länkar är bara samma.
Yeah.
Men, så man vet väldigt lite om hans uppväxt. Mm. Men det jag vet är att han hade en äldre storebror, styvbror har jag skrivit, något av dem, som... Det är nog en äldre styvbror, eftersom jag annars hade bara skrivit storbror, som någon gång under 90-talet blev mördad. Och som innan hans död var både alkoholiserad och som liksom umgicks i så här dålig crowd.
Mm.
Det sägs också att Norman någon gång under sin uppväxt har blivit sexuellt och fysiskt och psykiskt utnyttjad av sin bror.
Oj, det är för många sätt.
Det är alla sätt.
Det är verkligen alla sätt.
Han var liksom verkligen pressad under sin bror. Men han hade ingenting, vad man tror i alla fall, att göra med hans mord.
Bra.
Norman liksom framstod i alla fall att vara lite mer av en good guy än sin bror. Han utbildade sig till lärare och han skulle liksom senare, när det här utspelar sig, det som jag ska berätta, undervisa i 5:e klass i Alpine Primary School i Beacon Valley i Mitchells Plain, typ utanför Kapstaden. Norman var lärare då i 5:e klass och tyvärr så hade han ett intresse för unga pojkar istället för män i sin egen ålder.
Och inte på det sättet som man bör ha som lärare.
Nej, ett sexuellt intresse. Mm. Han gav sig inte på män i sin egen ålder. Och ett annat namn som han skulle komma att gå under istället för bara Norman Simmons var The Station Strangler.
Jag har noterat det här fallet, men inte hunnit förkovra mig. Om man säger. Det är fruktansvärt, va?
Jätteläskigt.
Yeah.
För Norman åkte fast 1994 för mordet på den 10 år gamla Elroy Van Roy.
Mm.
Och det här är också det enda mordet som han faktiskt skulle dömas för. Men han är misstänkt för 21 stycken andra mord.
Oh, jävlar.
Och man tror att han begick sitt första mord den 29 september 1986.
Okay.
då den 14 år gamla Jonathan Klaassen hittades mördad i Modderdam Station i Belleville South. För mellan åren 1986 och 1992 så hittades ytterligare 9 stycken pojkar i åldrarna 9-14 och alla var brutalt mördade. Och alla hittades på samma sätt och de hade hittades i begravda i så här grunda sandiga gravar, alltså så här väldigt ytligt, med ansiktet nedåt i marken och med händerna bundna bakom ryggen. Pojkarna hade alla tecken på att de också hade blivit sexuellt utnyttjade. Och många av pojkarna, eller alla, det vet jag inte, hade blivit strupna med antingen så här remsor från deras egna kläder som någon liksom norman då hade dragit bort, eller med deras egna underkläder.
Nej. Jag vet inte, det gör verkligen någonting med mig det här. Alltså alltid när det är så här, men att ett offer blir strypt med typ dens egna underkläder eller dens egna kläder. Alltså det är något som
det
bara,
jag håller verkligen.
Jag vet inte vad det är.
Det är
som gör att
det är mitt som du sen ska använda för att döda mig.
Ja, det är något med det.
Det är skitläskigt.
Inte som att det är bättre att man sa bring your own straggling device, men det är
fast
något
ändå lite.
Ja, men jag vet inte, det är bara någonting som gör det ännu mer heartbreaking tycker jag.
Jag håller verkligen med.
Ja, vad bra. Tack.
Men som sagt, det hittades totalt 21 stycken kroppar som man tror, eller 22 då med Elroy, som man kopplar till Norman.
Mm.
Bara under 1994, alltså det året som han åkte fast, så hittade man 11 stycken döda pojkar. Så att liksom han har varit aktiv mellan, vad man tror då, mellan 86 och 94. Men under 94 så begick han hälften av morden.
Total eskalering liksom.
Vilket är skitläskigt. Att det går liksom sådär. Och hela Kapstaden och hela Sydafrika sattes ju såklart i total skräck. Och många föräldrar ville liksom inte låta sina barn gå ut själva eller att ens låta dem gå till skolan. Och en del människor gav sig ut liksom i så här mindre mobbar.
Typ medborgargarden liksom.
Exakt, så heter det. Mm. Ja, mob heter det. Det heter inte mobbar på svenska.
De gav sig ut för att mobba.
Exakt, mobba mördaren.
Ja, rimligt.
Nej, men de liksom gav sig ut i så här grupper i hopp om att de skulle liksom stöta på mördaren i action och kunna liksom ta hand om det på egen hand. Typ. Så det var liksom verkligen så här...
Det var så upptrissad stämning. Liksom.
Verkligen.
Gud, understatement.
Och eftersom att de flesta pojkarna de hittades liksom runt så här, närheten av tågstationer. Och man insåg då efter ett tag att de hade blivit medlurade då från tågstationer runt om i Kapstaden. Så fick då mördaren just smeknamnet Station Strangler. Och han blev också liknad med den ryska seriemördaren Andrei Chikatilo. Jätte. Som jag gjorde ju på vår
livepodd
här i Stockholm i höstas. Så den kommer vi aldrig få höra i podden.
Så den kan ni sluta önska.
Ja. Mm. Och jag läste någonstans att vid en del av pojkarna så hittade man också handskrivna lappar liksom på dem. Men jag vet inte vad det stod på dem.
Nej.
Vilket jag verkligen vill veta. Men jag kan inte hitta det någonstans. Så om någon hittar det,
säg det. Ja.
Och jakten på Norman var, alltså eller på mördaren Station Strangler, var otroligt omfattande. Mm. Och det engagerade liksom poliser och civila överallt. Och någonstans så läste jag, och det här vet jag verkligen inte om det stämmer, men att det var den största jakten på en mördare någonsin i Sydafrikas historia.
Mycket möjligt.
Kan ju ha varit det.
Ja.
Jag tar inte gift på att
det stämmer. Det känns ju som att de har anledning att engagera en och annan.
Alltså verkligen.
Liksom.
Men som sagt, jag tar inte gift på det.
Nej, bra.
Och ministern för Law and Order, som är en så sjukt fet titel som man själv skulle vilja ha.
Det är liksom the minister of
Law and Order.
Alltså, det är ju det du har i mitt liv.
Tack. Och i Oscars liv, fast han har inte erkänt det än för sig själv.
Oscar har ju det i ditt liv i och för sig. Det är han som är the Law and Order.
Okej då.
Och sen så går det bara passas det vidare
till dig.
Till dig. Och så jag är det i Marcus liv.
Ja.
Bra.
Bra. Vilken bra kedja.
Mm, verkligen. Marcus inte i någons.
han sitter ju längst fram i massagetåget.
Det gör han verkligen.
The Minister of Law and Order.
Ja.
utlyste en belöning för den som kunde komma med information som skulle leda till att The Station Strangler greps. Och belöningen var först på 100 000 rand och det skulle senare höjas till 250 000 rand. Och jag googlade när jag skrev det här vad det var. Hur mycket det är. Ja. Det är typ ganska likt en svensk krona, tror jag.
Okay.
Jag har inte skrivit upp det, men jag tror jag minns rätt. Och 3 månader efter att Elroy hade hittats mördad så greps Norman. Och exakt vad som hände för att han åkte fast vet jag inte. För jag kan inte hitta det någonstans.
Störigt.
Det är så jävla störigt.
Ja. Men det är så där.
Ja. Ja. Så att om någon vet det, så hjälp mig att berätta det här fallet vidare i vår Facebookgrupp. Men i 1995 så inleddes i alla fall rättegången mot Norman Simmons och den pågick i 3 månader. Och efter de här 3 månaderna så dömdes han till bara 25 års fängelse för mordet på Elroy.
Ursäkta.
Och 10 år extra för kidnappning av honom. För att de har inga bevis på att han har gjort det andra. Så att det måste vara någonting som är så tydligt bevis liksom, att kopplas till Elroy. Men de bara misstänker att han har gjort alla de här andra grejerna. Så att han kan inte dömas för det.
Åh, vad sorgligt.
Men 95 plus 35... Han är ute typ 2030. Det är ändå ganska snart.
Det är jättesnart. Han kan vara ute nu.
Han kan vara ute nu, ja. Så vitt jag förstått så sitter han fortfarande och på ett fängelse som heter Drakenstein Maximum Correctional Center i Parle. Och i 1998 så skickade Norman in en resningsansökan och den fick avslag och istället så höjdes hans straff till livstid.
Ja, så det var ju bra. Det var vilken var snopet.
Ja, verkligen.
Fick in en resningsansökan. De bara, nej vänta, du kan inte få mindre straff.
Men du får mer.
Men har du träffat livstid?
Men och för det som också hände att 2005 så öppnade man upp fallet igen. För att undersöka de andra offrens död. Det måste väl ha kommit fram någonting liksom, som var så här, okej, men vi kollar lite närmare.
Forensics.
På det. Antagligen. Mm. Så under 3 år så gjorde man liksom ytterligare utredningar och man gjorde analyser. Och det kom egentligen inte fram jättemycket tydligare svar. Men man kunde tänka sig att han var skyldig, eller man liksom hittade indicier till att han var skyldig till åtminstone 6 av de andra dödsfallen. Men eftersom det hade passerat så mycket tid så kunde man liksom inte göra något lagligt med det. Men han hade ju fått livstid.
Så det var ju bra.
Så det var ju bra. Så han sitter ju då där på Drakenstein Maximum Correctional Center i Parle på livstid numera. Och lite kuriosa om honom är att 1993 konverterade han till islam. Och då tog han namnet som han liksom är känd under så här, som Norman Afzal Simmons.
Okay.
Men han var inte en särskilt ihärdig muslim för att han bestämde sig för att konvertera tillbaka till kristendom igen. Bara 1 år efter.
Det är så himla märkligt.
Det är jättekonstigt. Så det här är så här spännande fall som jag vill veta så himla mycket om. Det finns inga YouTube-dokumentärer. Det finns en Murderpedia-sida och det finns massa andra. Men allting är Wikipedia-sidan.
Det är uppdateringen. Ja, det är samma.
Det är samma. Som någon sitter i Sydafrika och har artiklar från 1994.
För att det är ju det som är också grejen så här. Alltså det här är ju som det har man pratat om 1000 gånger ju. Men det här att liksom att västvärlden typ inte skriver så mycket om fall som händer i typ Afrika i allmänhet. Liksom.
Det är så sjukt.
Men också typ att det känns att de enda som skrivs om det minsta är typ sydafrikanska fall.
Håller helt med.
Alltså, och även där är det liksom
så himla lite. Och det här är ändå i relativ nytid. Och liksom ett så sjukt omfattande.
Yeah.
Och ändå så finns det så himla lite.
Men det är 22 misstänkt offer. Alltså det är så jävla många. Och grejen är att det är det här. Jag vill, för att sådana där finns det ju över hela jävla världen som vi aldrig har hört talas om. Och jag tänker att om man, för jag frågade ju typ på vår Facebookgrupp vad folk gillar att höra för fall. Och där gillar ändå folk att höra från typ länder som inte är så här USA och sådär. Vilket ju vi gör ganska mycket.
Som vi också tycker är väldigt spännande.
Exakt, vi gillar ju det också. Men sådana fall, alltså om det är någon så här seriemördare från typ ett land som vi aldrig har ens gjort någonting från eller whatever, som vi borde känna till, tipsa oss om det. För att de kan vara lite svåra att bara leta fram också.
Jag håller med.
Utan man behöver typ en ingång till dem så kan man googla vidare därifrån.
Absolut. Absolut, för det här var ju tips som sagt. Och jag förstår att personen som tipsade ville veta mer. För det vill jag också. Så att, där är vi nu.
Ja, verkligen. Det är så jävla sjukt och spännande. Jätteläskigt. Och fruktansvärt.
Så hemskt.
Tack snälla du.
Och just att han var lärare.
Ja, men nej, det är, det är för vidrigt. Det är för vidrigt.
Vidare till läsarhistorier.
Ska jag köra först nu när du precis har presterat så himla länge?
Tack, så kan jag dricka lite åt.
Exakt, exakt. Andas ut. Okej, jag vill läsa första här om. Som börjar så här. Hej på er. Först vill jag tacka för en bra podd. Och sen vill jag dela med mig av en lyssnarhistoria. Precis så vill vi att det ska vara. Det följande hände för några månader sedan när jag bodde i Brighton under en period. Och jag och mina kompisar hade varit ute och firat min födelsedag. Klockan är ungefär 4 på morgonen och det börjar bli dags att åka hem. Eftersom jag bor åt ett annat håll än mina kompisar tar jag en taxi själv. Allting är till en början helt normalt. Men efter ett tag dör min telefon. Och då kollar jag upp och inser att vi åker i fel riktning.
Åh nej.
Åh fy fan. Det här är min värsta skräck. Alltså som en person som typ maniskt skickar registreringsnummer när jag, så fort jag ska åka taxi själv, till alla jag någonsin har träffat. Mm. Hela min telefonbok får ett sms. Okay. Jag inser att vi åker i fel riktning och att jag inte har någon aning om var vi är. Dessutom är vi inte ens på en riktig väg utan har kört in något slags industriområde. Här börjar jag få lite panik och jag känner igen situationen från ganska många true crime-berättelser. Det vill säga, tjej sätter sig i en bil med en man hon inte känner och sen går det åt helvete. Det känns heller inte speciellt troligt att han kört fel eftersom jag bodde i ett av de största villaområdena i Brighton och det var mer eller mindre bara att köra ut ur centrum och sen rakt fram. Så jag får panik. Jag tänker att om han har några onda baktankar så kommer han att stanna förr eller senare och då hoppar jag ut och springer. Men medan jag tänker det här så inser jag att bilen har börjat köra väldigt långsamt. Så jag sätter ena handen på dörrhandtaget och förbereder mig. Då vänder bilen, kör ut i industriområdet och börjar köra åt rätt håll. Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka om den här upplevelsen. Det kan bara ha varit så att jag fick södra Englands sämsta taxichaufför och att det bara var jag som skrämde upp mig. Eller så var han ett creep som ändrade sig. Jag kommer antagligen aldrig få reda på vilket det var. Hälsningar Sara.
Fan vad läskigt.
Vad tror du?
Jag vet faktiskt inte. Alltså, det här påminner mig när jag åkte taxi hem när jag bodde ute på Djurgården. Och där är det ju ganska liksom, där vi bodde var ganska liksom off också. Och precis innan vi har åkt upp för en backe liksom dit jag bodde så låg det en parkeringsplats. Och när jag kom, jag var också full liksom, hade varit ute. Och sen så den här taxichauffören åkte också in på den här parkeringsplatsen och körde bara ett varv runt parkeringen. Och då blev jag så jävla rädd. Och sen så åkte han hem. Så jävla läskigt.
Men, och det jag undrar då, är det typ bara att man vill visa...
Ja, eller tänkte jag typ också att så här, bara, man kanske bara ville typ taxa, att han typ tänkte att jag sov och typ ville att taxametern skulle bli högre. Eller, jag har ingen aning. Det. Men jag var så jävla rädd och så vågade man ju inte säga någonting.
Nej, jag vet. Och det är ju en galen. Alltså, man är ju alltid sån liksom, att man inte vågar. Men för att, man, det är ju också för att man är ju i en superutsatt position. Mm. När man sitter i en bil med en person som typ kontrollerar låsen. Liksom. Det är som typ när jag bara... Typ jag satt, men jag åkte taxi med typ en superrasistisk snubbe så att de malde sin rasistiska jävla bullshit typ hela vägen. Och du vet, jag vill ju bara vara så, jag bara, du kan håll käften, men du kan få dra inte. Nej, man typ vågar inte, att istället jag bara, nej, det håller jag inte med. Nej. Alltså du vet,
det har hänt mig också, gud, just att någon började också hålla på och vräka och sådär, och då var jag bara tyst och typ tittade ut genom fönstret. Jag pallar typ inte.
Men jag blev också typ lack för att man bara, tror du att det här är acceptabelt att du sitter och säger det här till mig? Sen när jag gick ur så sa jag i och för sig, jag bara, du, det där tycker jag, alltså då typ sa jag någonting. Men det är verkligen
vidrigt.
Hemskt.
Vidrigt. Okay, bra historia,
också.
Tack.
Tack,
jag har ett här också. Och ämnesraden här heter mord från Umeå.
Okay.
Och det börjar så här. Yeah. Hej på er, precis som ditt. Vill börja med att säga att ni är så jävla bra och roliga. Veckans höjdpunkt är er podd.
Och sen, det var det allt som stod
det
i mejlen.
Nej. Vidare till det jag vill berätta om. Det här är ett mord som skedde 2006, bara ett stenkast från där jag är uppvuxen. Det var dock först i somras som jag för första gången hörde om detta och blev helt i chock att du kunde missa det. År 2006 var jag bara 12 år gammal, så jag kan förstå varför mina föräldrar inte berättade om det eftersom det är så brutalt.
Låter klokt.
Det här är ett jätteläskigt, så jag kan...
Okej, varna redan från början.
Varna redan
känsliga
från början.
Lyssnare.
Mm. Victor är 29 år och är djupt deprimerad. Han har ett stort spelberoende och har ännu en gång förlorat massa pengar.
Oh.
Han har bestämt sig för att ta sitt liv och för att göra det tar han tabletter som han blandar med alkohol. Han har dock inte tillräckligt med alkohol hemma, så därför måste han bege sig till centrum för att köpa mer öl. På Vasaplan, det vill säga Umeås samlingsplats plats för all busstrafik, möter han, trots att det är mitt i natten, den 40-åriga homosexuella pingstvännen Ingmar som sitter i en busskur.
Mm.
Det kommer bli den första och sista gången de ser varandra. Ingmar är döv, men gud vad hemskt. Men trots det så lyckas de två männen föra ett samtal och de beslutar sig snabbt för att följas åt hem till Ingmars lägenhet där han förklarar för Victor att det finns mer alkohol. Väl på plats upptäcker Victor att det inte finns någon alkohol och därför tappar han snart humöret. Ingmar pekar åt honom att han ska lämna lägenheten om han ska bli arg och det blir droppen för Victor. Han tar tag i en glaskula som ligger bredvid honom och slår Ingmar i huvudet och fortsätter att slå tills Ingmar är livlös. Men det slutar inte här och det här är jätteläskigt. När polisen anländer till platsen dagen efter möts de av ett blodbad. Ingmars kropp ligger på köksgolvet i ett hav av blod och bredvid har Victor placerat Ingmars avskurna huvud.
Oh, nej.
I bordet har han dessutom ristat in bög. Eftersom Victor själv samma dag hade berättat om att han dödat en annan människa kunde han snabbt gripas. Och förra året ändrade hans livstidsstraff till ett tidsbestämt straff och han kommer därför släppas fri nästa år. Eftersom det anses att återfallsrisken är låg.
2006.
Namnen är förstås fingerade har han skrivit. Puss och kram, ni är bäst.
Oj fan.
Så jävla vidrigt fall.
Jag har hört någon, jag tror att det är någon.
Det finns en dokumentär om det tror jag. Eller gör inte det?
Jo, kanske.
Jag känner igen det.
Ja. Det är så hemskt.
Det är så jävla
det är
hemskt.
Det var också bara till så... fan.
Det är så otroligt vidrigt.
Det där var jättehemskt.
Tack för att ni skickar in historier.
Ja,
fortsätt göra det till mordmotmord@gmail.com.
Yes. Det kan vara typ massa olika saker. Det kan vara bara läskiga historier. Det kan vara om ni har någon connection till en mördare eller ett mord eller något sånt som ni vill berätta eller ja,
vad som helst.
Lite vad som helst. Det enda vi absolut inte vill att ni skickar in är påhittade historier.
Det vill vi absolut inte.
Då blir vi besvikna på er.
Ja.
Och ledsna.
Ja.
Och då kommer the minister
Of law and order. Yes.
Tack snälla för att ni lyssnade också den här veckan. Kom med i vår Facebookgrupp Mord mot Mord podcast och följ Anna på Instagram. Du heter @sandellanna, jag heter @karinlondre. Och sen så kan man också önska fall där.
Ja, gör det.
I våra DMs. Så gör det och sen så hörs vi nästa vecka och tack så jättemycket och hej då.
Hej.